Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Himmelske far, vi bara tackar dig för att du är precis det vi sjunger om, Herre. Du är mirakelgöraren, Herre. Du är den som öppnar vägar för oss, Herre. Du är den som ger oss det vi behöver, Herre. Vi tackar dig för det. Vi har kommit för att höra från dig. Vi har kommit för att få ditt ord in i våra hjärtan. Och vi tackar dig för var och en som är här idag, Herre. Tack, Herre, för att du möter med oss utifrån ditt ord, Herre, och din ande. I Jesu namn. Amen. Underbart. Innan du sätter dig ner, säg hej till någon. Hej. Och tacka Gud för någon. Och sitter du, så behöver du inte stå upp, utan då kan du sitta kvar. Härligt. Har ni det bra? Det var lite svagt. Har ni det bra? Ja, vad fint. Jag har det mycket bra, måste jag säga. Halleluja. Jag tycker den här talarstolen är så underbart fin. Alltså. Perfekt storlek. Har ni sågat ner den nu så att jag ska... Och jag frågade Per också, var det inte den här som, var det inte den du hade? Jag kommer ihåg den, och den var så, ja, den var ju, man fick, och nu har den, halleluja. Det är perfekt, va? Känns mycket bra. Jag behöver inte röra, man kan bara stå så här och härligt. Det var jättelänge sedan jag var i Alingsås, och jag har ju varit här förut, men det var länge sedan, alltså. Och det är så kul att få komma hit. Jag står och tittar lite så här, men jag känner in lite grann vad jag har det någonstans. Känns bra. Riktigt bra. Är det bra ljud, tycker du? Är det okej? Okay? Hur tycker du jag ser ut då? Är det okej? Okay? Ja. Helt okej. Okay. Fint. Och han som sitter jämte dig, hur tycker du det ser ut där? Ser det bra ut? Härligt. Jag ska predika ett budskap som jag har fått här. Alltså jag höll på, jag tänkte, vad ska jag göra när jag kommer till vännerna i Alingsås? Vad ska vi, det är alltid spännande. Det var ju ett tag sedan jag var här också, så att jag tänkte att jag hade så många olika tankar. Men så landade jag i en tanke som jag inte tyckte om först. Nej, jag ska inte tala om det. Men så stod Herren på sig, så det blir det idag. Ja. Men innan jag går in och börjar predika detta, för jag kom upp ganska snabbt här. Ja. Så jag kan hålla på länge, känns det som. Jag ska inte plåga dig, utan... Ja, halleluja. Tack för inbjudan förresten. Det var jättefint att få komma hit. Jag ska bara berätta lite grann för dig sådär, så du får en liten uppdatering hur det står till med mig. Jag har ju varit så sjuk. Alltså jag har varit sjuk i ett och ett halvt år, snart två år här. Och det har varit många saker som har flätats in i varandra. Så att när jag har känt att nu är det bra, då kommer en ny smäll. Va? Så har det varit för mig de senaste åren här. Och det har inte varit speciellt roligt. Det började med att jag hade sådana problem med hjärtat. Och så om man har varit inne på massa undersökningar och sånt, va? Och sen så började det där bli bra, va? Och jag tyckte det var så skönt, va? Och nu kör vi, va? Och då så min dotter som jobbar på sjukhus och sådär, så att det var någon dag som jag inte riktigt var okej, va? Och då säger jag till henne, det känns inte riktigt okej. Men pappa, du får ju åka in och kolla det där. Nej, jag har ju klippkort där inne. Jag orkar inte vara där längre. Så jobbar man, blir sjuk bara att komma dit. Va? Jo, men nu gör du det. Du vet hur gubbar kan vara. Men då struntar hon i det. Så hon bokar om tid själv. För hon är ju, har ju läkarna under henne. Va? Så hon administrerar dem. Så hon bokade in själv, så jag hade ingen att säga till dem. Så jag fick bara åka in där, och det var tack och lov för det. Alltså, för att då visade det sig att jag hade cancer, aggressiv cancer. Så det gick liksom väldigt fort från det att de fick reda på det, och sen opererade mig och sådär. Och då så kände jag så här, och du har aldrig känt så, men jag kände så när jag fick det beskedet. Det precis blev bra från det andra, tyckte jag i alla fall. Så vitt jag förstod. Och så kom, då blev jag lite sån. Men det har du aldrig blivit så lite sån. Nej, jag vet ju att jag är ärlig så, så du har svårt att förstå sånt här. Men jag blev lite äppig, måste jag säga. Nej, lite sådär va. Så jag var kanske 2-3 dagar så var jag nog lite deppig och sådär. Men sen blev det så tråkigt va. Det är så tråkigt va. Visst är det tråkigt att gå omkring och deppa va. Det var så jobbigt att vara sån va. Så då bara tänkte jag så här, jag får prata med Herren om saken här. Så Herre, vad är det för någonting va? Kan du inte bara ta bort det här nu? Så jag slipper jag hålla på och springa hos läkarna och operera mig och allt sånt där. Och så fick jag ju inget svar från Herren, så då förstod jag ju att nej, det blir att gå igenom det här då. Men Gud, jag måste ju ha någonting så jag vet hur jag ska förhålla mig till det här. Du måste tala till mig så jag vet hur jag ska liksom navigera i det här. Och då fick jag det där ordet, och det är ju inget okänt ord utan ett känt ord. Det står för dem som älskar Gud. Synergi. Alltså det är samverkan. Jag jobbar ihop helt enkelt. Samverka till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Jag visste att jag var kallad, och jag visste att jag älskade Gud. Och däremellan då så ska det här på något sätt samverka. Jag tyckte inte om det ordet riktigt. För då förstod jag att nej, men det blir inte en sån quick fix, utan det blir, jag får gå igenom det här helt enkelt. Så då sa Jesus, då får du ta mig vid handen och sen så får vi gå igenom det här tillsammans då. Och så kom ju den där operationen och allt det där va. Och du vet så här, kirurger va, det är farliga folk alltså. De älskar att skära och hålla på och så där va. Och de var så duktiga att tala om för mig liksom hur de skulle skära, vad de skulle göra och allt så där va. Så skär vi bort den här och skär vi bort det där och så ordnar vi där och så drar vi upp det där och så sätter vi ihop det där och så. De var jätteduktiga. Men de sa ju inte att de kunde göra fel va. Det informerade mig inte om. Så att de gjorde en del ganska jobbigt fel kan man säga. De lämnade kvar grejer i magen på mig som gjorde att jag fick så förfärligt ont. Så det blev en sån plåga för mig. Så att jag hade så ont, det var så jobbigt. Och jag tänkte, gode Jesus, alltså, hur ska jag komma igenom det här? Men till slut så kom jag i alla fall upp igen och så blev det bra. Och då tänkte jag, nu, halleluja. Ja, då kom det nya grejer va. Så hade jag upptäckt någon cancer på ett annat ställe. Och sen så trodde de att det hade gått ut i ryggen på mig. Och jag tänkte, kära någon. Så då kom de in och sa, Stefan, vi måste undersöka alla dina organ. Alltihop ska vi undersöka nu. Och så kom jag in där, du vet, alla blodprov där. Så sa jag till den kvinnan nästan ett tag, alltså, jag kommer ju dö här. Du suger ut allt blod jag har va. Det var så många sådana här flaskor, vet du. Så vad gör du? Och då fick jag en hel predikan. Hon sa inte så här, men jag säger så här. Jo, det är så att din doktor vill prata med ditt blod. Och du vet, om du undrar där det står att hans blod talar, va? Så är det inget konstigt, för att ditt blod pratar också rätt mycket. Så doktorn vill prata med ditt blod lite, se vad det som pågår här. Så fick jag ju då gå igenom allt det där, så nya undersökningar och allt det där. Och så kände jag så här, va, käre Gud, alltså, hur länge ska det här pågå? Va? Och du vet, du får ett brev ifrån, du kanske själv känner igen det här, får ett brev ifrån sjukhuset. Va? Det tog mig 3 dagar innan jag öppnade det brevet. För det var alltid någonting, vi har upptäckt det här och vi måste komma in här. Och god tid alltså. Tills nu faktiskt i december så hörde jag Herren säga, åh, Stefan, det räcker nu. Kan du titta på din vän som sitter jämte och säger så här, det räcker nu. Jag vill att du står upp nu, Stefan, och tar auktoritet över det här. För det räcker nu. Halleluja. Och du vet att Jesus, han var ju också väldigt plågad av djävulen, och djävulen plågade honom, och varje gång djävulen kom med någonting så stod han emot honom med Guds ord. Du känner till detta. Ja, bra. Ja. Så han stod emot, det står skrivet, och han mötte upp med ett nytt bibelord, för varje gång som fienden kom så stod han emot. Och så kommer det till en punkt då han alltså indirekt säger, det räcker nu. nu har du hållit på tillräckligt länge här. Så då säger han till Satan, gå bort från mig. Och så är det också i våra liv ibland att vi får ta det, vi vet inte alltid varför. Men sen kommer en punkt och Gud säger, det räcker nu. Han gillar dig. Amen, direkt. Det räcker nu. Nu har du haft det tillräckligt länge, nu ska du inte plågas längre, det räcker nu. Och då kände jag när jag stod upp och så sa jag till Satan, ge det härifrån, lämna min kropp, du ska inte vara här. Gå härifrån, det räcker nu, ska inte ha mer av det här nu. Halleluja. Efter det så kände jag att det vände för mig. Halleluja. Och du vet, bara för 2 veckor sedan så kom jag på mig själv att jag tänkte, kära någon, jag har inte haft ont idag. Jag har haft ont i kroppen efter alla de här grejerna. Jag har inte haft ont idag. Så hörde jag en annan röst lite utanför, där borta någonstans. Vänta tills imorgon. Men jag har lärt känna den rösten. Jag vet vad den står för. Och morgondagen kom, jag hade inget ont heller. Och nu är det nästan så jag ligger och tänker så här, kära någon, hur är det idag då? Och nu i morse så gick jag upp, jag hade inget ont. Halleluja. Amen, jag hade inget ont. Prisat vare Gud. Och då kan ju någon undra sig, varför ska man behöva gå igenom? För det är inte enda grejen som jag har gått igenom. Varför ska man behöva gå igenom det här? Varför ska man, kunde inte Gud bara fixa detta? Kan inte bara lösa det så här? Jo, det kanske han kan. Men ibland gör han inte det. Men vet du vad? Vi bryter igenom ändå. Och ibland så får vi bara ta Jesus vid handen och så tar han oss igenom. Men igenom ska vi. Ja, vi ska igenom. Och ibland går det via sjukhuset kanske, och ibland behöver det inte göra det. Och det är inte upp till oss egentligen. Det viktigaste är att vi har ett ord att stå på. Och när vi står på det ordet så bryter det igenom. Det kommer igenom. Amen. Ska vi tro det eller? Halleluja. Och det sämsta du ska göra det är att säga, åh Gud, vad menar du med det här? Han menar ingenting med det, för han är inte den som ligger bakom det hela. Men varför ska det hända mig för? Och varför? Och så kommer nästa, åh, du var så fin. Det var en så konstigt. Stefan, du som är så fin människa. Varför ska du behöva gå igenom så mycket grejer? Varför ska du behöva ha det på detta viset? Du som är så fin. Du behövs ju, Stefan. Du ska ju, och allt det där va. Men halleluja. Så fin är jag inte. Jag vet att Lena tycker det, men så fin är jag inte. Och speciellt inte nu, för nu har jag en massa ärr och grejer överallt. De har ju opererat. Ja, men halleluja, de ser du inte idag. Jag ska inte visa dem heller. Men vet du vad? Fin eller inte fin, det handlar inte om det. Det handlar om att vi har en Jesus som ibland kommer in och säger, det räcker nu. Du ska inte ha det här längre nu. Halleluja. Jag sa halleluja. Det är inte det här jag ska predika om. Jag har inte ens, jag ska ju predika här. Men jag bara går och gosar lite så här. Jag måste gosa lite. Halleluja. Jag sa halleluja. Och sen är det lite så att vi möter saker lite olika utifrån vilka personligheter vi är också. Och det är helt okej. Okay. Bara du har ett ord att stå på så kan du ha vilken personlighet du vill. Va? För det är inte personligheten som tar dig igenom, utan det är ordet som tar dig igenom. Kan du säga halleluja? Min Marie, vet, hon fick ju också cancer. Va? Och riktig otäck sak. Och hon hade lite en annan approach, va? Hon åkte och köpte tamburin och grejer och dansa och hoppa. Jag gjorde inte det. Jag gick och la mig. Jag gick och la mig och sov. Jag var så trött. Va? Och vi är lite olika, men det spelar ingen roll. Hoppa och dansa hur mycket du vill. Va? För det är inte det som gör skillnaden. Utan skillnaden är att han som är i båten, han ska se till att du kommer över på andra sidan. Halleluja. Och även om man sover, det spelar ingen roll. Är han bara där, va? Så kommer ni över. Halleluja. Kan du säga halleluja? Ja, du vet att det är omöjligt att drunkna om Jesus är ombord. Va? Det går inte. Vet. Amen. Han är där hela tiden. Va? Ja, men jag märker inte av honom. Nej, men Han kanske sover. Halleluja. Och det gör alla män. De älskar att sova på eftermiddagen. Timmevis, va? Det är en väldigt gudomlig sak. Jesus gjorde det. Han sov i båten. Amen. För han har redan sagt sitt. Det var redan klart. Vi ska över till andra sidan. Så nu går jag och lägger mig en stund. Du vet att det är många saker man upptäcker om sig själv i sitt förhållande till Jesus. Ibland så tror man att man är Jesus själv. Men du vet att du och jag är inte Jesus. Jag ser på dig att du inte är Jesus. Så där ser inte Jesus ut. Alltså, utan vi har Jesus. Amen. Och han är med oss. Det är han som håller hela världen i sin hand. Vad håller du på med? Och vi håller på, det är som kamp och det är så fruktansvärt jobbigt allting och så vidare. Ja, men du ska inte gå och hålla världen i din hand. Det är ju Jesus som gör det. Och det är så underbart. Och jag blev lite slagen då, för jag tyckte inte jag bad så mycket då när jag var så. Jag hade ju ont överallt, va. Och kan ju, ja. Så jag orkade be, så pratade jag med en broder som och jag biktade mig lite för honom. Han gillar sånt nu för tiden. Det är lite så här kodspråk här, va. Så ringde honom och han ringde mig. Och sa, hur mår du, Stefan? Nej, vet jag, det är tufft nu. Jag orkar inte be någonting heller. Jag orkar inte stå på. Och då säger han så här, du ska väl inte be nu? Sluta med det där. Du ska inte be, du ska sova. Du ska låta din kropp vara i vila så att den får liksom hämta sig. Andra ber för dig. Du har ju bett för så många människor under din tid. Nu låt andra be för dem. Du vet, det finns någonting med Kristi kropp, va? Och det är en stark sanning. Du vet, ibland du orkar inte be. Var inte så orolig. Det är andra som ber för dig. Halleluja. För en del är så här, jag har inte bett, nu går det åt skogen här. Det går inte åt skogen. Varför då? Därför att han bär oss, va? Han håller oss uppe. Men ska jag sluta be? Nej, jag ber väldigt mycket nu för tiden. Men då, just i det läget, var det så tufft för mig. Och då kunde jag bara vila i detta. Att jag är inte en ensam liten person. Utan jag sitter ihop med en kropp. Och den kroppen bär mig nu. Genom att stå i gapet och be för mig. Halleluja. Prisat vare Gud. Alltså, prisat vare Gud. Halleluja. Titta på någon annan. Du har tittat på en så mycket nu. Ta någon annan nu. Och så säger du till dem. Det räcker nu. Halleluja. Jag sa halleluja. Amen. Så det är lite olika där, va? Hur vi angriper saker och ting. Och hur vi gör. Och då är vi lite olika som personer. Och det spelar ju ingen större roll. Det viktigaste är att du står på vad Herren har sagt. Halleluja. Bara stå på det så kommer det bli bra. Som jag sa till dig så har jag ett ord här som jag gärna vill dela med oss här idag, om det är okej för dig. Om det inte är okej så är det här det blir ändå. Därför att vi lever ju en väldigt speciell tid. Väldigt orolig tid och mycket som händer. Och ibland så undrar vi, vad händer? Vad är det som pågår? Och det är nya saker som sker hela tiden. Och vi har liksom lite vånda också för vårt land och allt detta. Och då vill jag idag tala om någonting som jag tror att Gud önskar att du ska ha väldigt mycket utav. I den tid som ligger framför här. Och det är någonting som Bibeln talar väldigt mycket om. Och som vi kanske inte alltid själva tänker så mycket på. Jag vet inte, det kanske du gör. Men en sak som du och jag ska be Gud om. Nu och framöver här. För vi kommer behöva det i den tid som ligger framför. Och det är visdom. Jag vill predika för dig om denna fantastiska sak som kallas för visdom. Som Gud vill skänka dig i den tid som du lever i nu. Därför att det är så mycket saker som rycker och sliter och drar hit och dit och fram och tillbaka. Och så. Men du vet att visdom, det är en kraft som många gånger är underskattad. Men Gud har ju visdom, det vet du. Och du kommer att behöva det i den tiden som ligger framför. För det är så många saker som är kopplade med det här ordet här. Och vi ska titta på det här idag om det är okej för dig. Om det inte är okej för dig så är, som jag sa, så blir det så här ändå. För jag bestämmer det nu. I Jakobs brev kapitel 1 vers 5 så står det så här. Att om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud. Vi kan ju ha möte här resten av gudstjänsten här. Om någon av er brister i visdom. Finns det någon som har brustit i visdom här någon gång? Ja, det var nästan alla. Nej, men visst gör vi det. Vi står rådlösa. Vi vet inte hur vi ska göra, va? Vi vet inte vilket beslut ska jag fatta. Vilken väg ska jag ta och allt detta. Och när vi står på den platsen så behöver vi någonting. Vi behöver visdom. Och om någon brister i visdom så ska han be till Gud som ger villigt, ger åt alla villigt och utan förebråelse. Och han ska få den. Man ska be tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Och i kapitel 3, vers 17 i samma bok här, i Jakobs brev, så står det så här, vers 17. Men visheten ovanifrån, halleluja. Säg ovanifrån. Alltså från himlen, från Herren. Visheten som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Det är den visdomen som vi eftersträvar, det är den som vi söker. Den visheten finns hos Gud. Och visheten som Gud har vill han gärna dela med sig av. Han vill gärna att vi ska få den visheten och den visdomen som han besitter. Det står ju så här i Josefboken 9, vers 10. Står det så här, att frukta Herren är början till vishet. Så att frukta Herren, det är själva starten till vishet. Att när jag börjar ställa mitt liv i den ordningen, att jag fruktar Herren. Det är inte många människor fruktar allt möjligt. Va? Men jag ger tips här. Frukta Herren så kommer det gå bra. Ska du, och det är inte att du ska vara rädd för Herren. Utan det är ju att du ska ha respekt för honom. Och att du ska ställa honom på den platsen. Att jag fruktar Herren. Halleluja. För om du inte fruktar Herren så kommer du per definition att frukta människan. Därför att om jag inte fruktar Herren, då har jag inte förutsättningar att vandra här i livet så som jag skulle kunna göra. Det börjar med Gud alltså. Att jag ställer mitt liv på det sättet, att jag fruktar Herren. Det är början till vishet. Och att känna den helige är förstånd. Amen. Ty genom mig, nu är det visdomen som pratar. Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår ska förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare så får du själv lida för det. Så vad är visdom? Det var tre saker som visdom bär med sig. Och de här tre sakerna ska jag hamra in i dig idag. Visdom är att veta vad du ska göra. Har du varit på en plats i livet där du inte vet vad du ska göra? Säg ja. Tack för det. Det har vi alla varit. Men visdom är att jag vet vad jag ska göra. Bara det är ju fantastiskt, att veta i en knölig situation vad jag ska göra för någonting. Nummer två, visdom är att veta när jag ska göra det. Och nummer tre, visdom är att veta hur jag ska göra det. Så att veta vad jag ska göra, när jag ska göra det och hur jag ska göra det, det är visdom. Halleluja. Amen. Och absolut så behöver vi kunskap. Men kunskap som växer in i visdom, det är något att verkligen eftersträva. Världen är full av kunskap, men de brister i visdom. Och det som han sa, vad hjälper det att du har så mycket kunskap om vettet saknas? Alltså det, ja. Ibland har jag tänkt så här, människor som kan väldigt mycket, har jag förundrats över, tänkt så här: du som kan så mycket och vet så lite, de kan allt möjligt, va? Men de vet ju ingenting. Och så finns det de som kanske inte kan lika mycket, men bär någonting annat över sitt liv, nämligen det vi talar om idag, att det finns en visdom där. Och den visdomen kommer från Gud. Vi pratar inte om mänsklig visdom nu. Den kan komma från människor och så. Vi pratar om den som kommer ovanifrån, den som kommer ifrån Herren. Den visdomen är vad vi behöver eftersträva i den tid som ligger framför nu. Därför att vi kommer att behöva det. För vi ställs inför situationer där vi varken vet vad vi ska göra, när vi ska göra det eller hur vi ska göra det. Men visdomen kommer och skänker oss denna kunskap. Jag inte bara vet vad jag ska göra, jag vet också när jag ska göra det. Och jag vet också hur jag ska göra när jag väl kommer till den punkten. Det är någonting som är min bön i alla fall. Gud, ge mig visdom så att jag kan leva i den här världen som är så komplicerad nu. Att jag kan förstå hur jag ska leva fram mitt liv. Ge mig visdom, Herre. Och det kommer han att göra också. Amen. Därför att är det någonting som gör Gud glad, det är när vi ber om visdom. Och du förstår nog kanske vart jag är på väg någonstans. Det är ju kung Salmo. När han precis har blivit kung så står det så här i andra krönikeboken om detta. Att Salmo säger så här: Gud, jag är oerfaren. Jag vet inte hur jag ska handska med denna stora uppgift här. Han hade sin liksom hjältekung David som hade gjort så många erövringar. Han hade det att titta på. Och så såg han att han saknade så mycket själv. Och så kommer han till Gud. Därför att Gud har redan uppmuntrat honom och sagt: du kan be mig vad du vill. Och då så säger Salmo: jag är oerfaren. Alltså det här är en ung människa som ber det här. Jag tror det är än vackrare när unga människor ber om visdom. Och så ber han på det här sättet: Gud, ge mig visdom så att jag kan vara den kungen som jag ska vara. Gör det, Herre. Och så ber han den bönen. Och så säger Gud i vers 11 till honom så här: efter nu har ett sånt hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter eller ära, eller om dina fieners liv, inte heller har du bett om ett långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare över mitt folk som jag har gjort dig till kung över. Därför ska du få vishet och förstånd. Jag vill också. Säg efter mig. Jag är en sån predikant. Säg efter mig. Han vill också. Ja. Du förstår att när du ber om visdom så kommer du också att få andra saker. Det är bättre att be om visdom, för då får du rikedomen också. Amen. Därför att det är något, jag vet inte vad, det är något som hände med Gud. När den här kungen börjar be på det sättet: Gud, ge mig visdom, jag behöver det. Då är det som att Gud, woho! Oj, vilken bön. Wow, han ber om det som jag har så mycket av. Han har ingenting, men jag har massor. Han blir glad, Gud. Tänk att du ber på det där viset. Och han blir så glad därför att du bad på det viset. Så ska jag ge dig vishet och förstånd. Men jag ska också ge dig rikedom och allt det där andra också som andra springer runt och ber för hela tiden. Så det får du på bara köpet. Halleluja. Shakabahanda. Be om visdom så får du Mercedes också. Är det känsligt eller? Vart det känsligt nu? Ja, han ger det inte en Skoda. Utan han, ja, jag vet att Rosie har en Skoda. Och den har inte fått av Herren. Den har fått av Lennart. Va? Det var dit. Men hade du bett Rosie, ja, då hade du fått. Nej, men just det här med visdom. Att det vi ber, det är som att det slår an en sträng i Guds hjärta, va? Därför att det säger mycket om Gud, men det säger mycket om dig också. Därför att många gånger så fastnar vi i de jordiska sakerna. Gud ger mig det, jag behöver det, nu behöver jag det. Och så glömmer vi bort att allt ligger i det här med visdom. Allting finns där, nedlagt i visdomen. Men vi börjar i fel ände. Men han började i rätt ände. Och han säger, Gud, ge mig visdom. Det är vad jag behöver, Herre. Han stod inför en situation som han inte... Dels hade han aldrig varit kung förut. Och så visste han inte hur han ska bete sig riktigt. Och då förstod han att det jag har brist på har Gud överflöd på. Och det är någonting med Gud, att Gud kan saker. Aha. Han är väldigt duktig. Alltså, jag är ganska lik honom på det sättet, för jag kan det mesta, va? Ja. Jag vet väldigt mycket. I min egen värld i alla fall. Ta mig inte på allvar, okej. Okay. Nej, men du vet, den här liksom krocken mellan Petrus och Jesus, va? När de krockade med varandra, eller det var väl ingen krock på det sättet, men det var bara en klargörande sak. När Simon Petrus liksom får höra, ni kommer att svika mig här. Va? Och då säger Simon Petrus, aldrig någonsin, va? Det kommer aldrig ske, vet du. Jag vet vem jag är. Jag kan gå i fängelse för dig, Jesus. Det vet du. Jag kan till och med dö för det om det skulle behövas. Och jag tror inte att Petrus stod där och ljög. Jag tror att han tänkte så. Alltså med andra ord, jag har vad som krävs, Jesus. Inga problem. Nu vet jag att du har det jobbigt, Jesus. Att det är lite tungt för ditt liv just nu. Vi kan prata om det lite senare. Men bara så du vet vad du har mig någonstans, så är det så att det kommer inte ske. Och nu är inte Petrus ensam där, därför att de andra lärjungarna sa samma sak, va? Så hela bunten där bara står där och ska på något sätt trösta Jesus nu i det här svåra läget. Att liksom, det är press på honom och det är tuffa tider, va? Och då står vi med det här, Jesus, va? Vi finns med, va? Och då tittar Jesus på honom ute i det. Redan nu i natt, va, så kommer du att förneka mig. Bara så du vet. Och där slutar berättelsen, va? Petrus säger inget mer och Jesus säger inget mer. Den slutade. Och så sker ju detta som sker, att han hinner ju knappt komma utanför den lilla kretsen förrän han börjar liksom att förneka Jesus. Och till slut så går det ju så långt att han till och med svär. Va? Han tar i från tårna, va? För att tala om att jag känner inte den mannen. Va? Och då när det sker en tredje gången, va, då ser han ju Jesus. Och allt det här kan du hoppa, tror det i alla fall. Och då så står det att då vaknar Petrus. Va? När tuppen gal, ja. Då kom han på vad Jesus hade sagt. Och då vaknar han, va. Och så går han ut och gråter bittigt i natten. Mm. Sen går det ju en tid, Jesus dör, Petrus är inte där. Han sitter hemma och deppar i lägenheten. Han skäms säkert. Och sen så går den här tiden då de äntligen möts igen till ett nytt samtal. Halleluja. Det var ju då när Jesus hade gjort upp eld, va? Det var ingen koleld som någon annan hade gjort upp. Det var Jesus som hade gjort upp den elden och han lagt lite fiskar där också. Så sitter de där och så ska han ta upp det här nu. Det här använder jag ofta med min fru också. När hon vill ta upp saker, då säger jag bara till Marie, älskar du mig? Men det var inte det vi skulle prata om. Jo. För andra gången säger jag dig, älskar du mig? Men visst är det lite speciellt, det här samtalet som de har här. Det är ett väldigt intressant samtal. Jag menar, jag tänker ju att alla andra relationer, det var dit jag ville komma, alla andra relationer, så du vet, i ett äktenskap så är det ju, vi behöver prata. Och det ska ju alltid ske när du vill sova. Alltid när du är på väg, hon känner på sig att nu han slocknar när som helst, då kommer, vi behöver prata. Och sen lever du med någon slags lagisk relation till det där liksom, rådet du fick när ni gifte er. Låt aldrig solen gå ner utan att ni har gjort upp. Det är därför du aldrig får sova på nätterna. Och jag och Marie fick det där också när vi gifte oss. Låt aldrig solen gå ner innan ni, alltså gå aldrig och lägg er utan att ni gör upp saker och sådär. Ja. Vi försökte det där i början. Jag kom ju för sent på jobbet och allt möjligt. Det var helt slut. För Maria hade mycket grejer hon skulle ta upp där. Det var alla möjliga saker som... Och sådär. Och jag sa... man håller bara med, va? Det här går över snart. Va? Man bara håller med, va? Men det höll ni uppe i alla fall. Och Maria var också sliten på morgonen, va? Och så till slut så kom vi överens, hon och jag. Du... Vi kommer inte att skilja oss. Vi håller ihop. Så vi kan väl lika gärna sova. Vi tar det här imorgon istället. Så vi löste upp det där tipset där. Men hur som helst, när Jesus då möter sina lärjungar så kan man ju tänka att han har laddat upp. Va? Att han ville ta tag i det här med Petrus. Va? Petrus, du, det här sist vi sågs då. Du sa en del grejer där som jag har gått och tänkt lite grann på det, vad det du sa där, va? Och sen så sågs vi ju sen. Hur upplever du liksom, hur känner du i det här nu som har hänt mellan dig och mig, den sprickan vi har upplevt mellan varandra nu? Har du något att säga om den saken? Inte ett ljud, va? Ingenting om något, utan han kom med så här: älskar du mig? Alltså fullständigt avväpnande, va? Jag tror att Petrus var redo liksom och börja, och Jesus, jag kan jag få be om förlåtelse för vad jag sa här. Jag svek dig så våldsamt och så fruktansvärt. Jesus, snälla Jesus. Jag tror att Petrus var redo. Han fick ingen chans, va? Utan så älskar du mig? Var ju tvungen att svara på den frågan. Och då säger jag, och så tre gånger, du vet det där, va? Och en del säger att han svek honom tre gånger och så måste han bekänna sig tre gånger. Men inte i den här predikan. Vi tar en annan variant nu. Varför fortsätter han och frågar? Jo, han frågar tills han får det rätta svaret. Va? Och det rätta svaret kommer när han frågar för tredje gången. För när han frågar tredje gången så säger Petrus, han bara brister. Han blir bedrövad, står det. Och så står det: Herre, du vet allt. Det var första gången den här mannen som då har lite märkliga beteckningar. Först hette han ju Simon. Och sen så gav Jesus ett namn på honom, Petrus. Och ibland så heter han, nu följer han berättelsen, ibland heter han Petrus, va? Det är han stark. Och ibland så heter han Simon Petrus. Det är det gamla och det nya som hänger ihop fortfarande. Och ibland så är han nere till och med i släkten Simon Barjonas son. Va? Då är han ena där nere. Va? Men den här gången så frågar, det är så intressant där. Det är inte predikan det här, men jag bjuder på den. Den här gången så frågar Jesus Simon. Och så svarar Petrus. Du kan läsa det själv, det där Johannes 21 tror jag. Så han frågar, Simon, älskar du mig? Och så står det att Petrus svarar. Vet du varför Petrus svarar? Därför att Simon är död. Simon, han hade upphört att leva nu. Nu är det Petrus vi pratar med här. Så den där jobbiga krisen som han gick igenom, det var en kris så att Simon och det gamla livet och allt det, så Simon är ju allt det den här mannen har innan han möter Jesus. Och nu när han möter Jesus har han fått ett nytt namn. Men det är fortfarande en kamp mellan det gamla och det nya här. Men du vet att nu så har han brutit igenom, så nu är det bara Petrus. Och sen när du läser om detta sen så ser du att nu heter han bara Petrus. Det står inte första och andra Simonbrevet. Utan det är första och andra Petrusbrev. Det är ett tillfälle då han vinglar till det lite. Och det är när han är uppe där och får den här synen med de här kräfterna och räken och allt det där som kommer ner. Då står det att han som även kallas för Simon. För då vinglade han. Det var lite vingligt där en liten stund, men det gick snabbt över, va? Så var han Petrus igen då, va? Så han fick en liten sån där, ja. Men då säger han, älskar du mig? Ja, säger han. Och till slut så blir det så mycket för honom så att han bekänner sig till honom som vet allt. Och du vet att för dig och för mig, va? Det är ju detta att vi är så rediga själva. Vi är så duktiga just själva. Vi kan så mycket själva. Och därför kan inte Gud liksom ge oss den visdomen som kommer ovanifrån. För det finns något som studsar tillbaks. Det är vår egen självgodhet. Vår smarta svängar. Och allt det där som vi liksom lyckas få fram. Och det funkar inte med annat än att jag förstår att visdom kommer bara ifrån Gud. Det är en gåva till mig ifrån Herren. Och då måste jag liksom få det utifrån att jag har kommit till den platsen där jag säger precis som Josafat: Herre, vi vet inte vad vi ska göra. Denna stora skara som kommer mot oss, vi vet inte vad. Gud, hjälp oss! Och i det läget så hjälper Gud alltid. Halleluja. Alltså i det läget så hjälper Gud alltid. Alltid gör han det. Jag tror det var någonting där som fanns med Salomo, va? I hans första tid i alla fall. Men det fanns någonting där att han lämnade över sitt liv till Gud, va? Även om han var ju talangfull, va? Han var ju en och det visade sig att han blev en ypperlig kung, va? Han hade många begåvningar och allt det fanns där hos honom. Men där han stod där initialt så lämnade han över till Gud, va? Och säger Gud. Därför att det var ju så också att David hade ju tränat Salomo. Han hade jobbat med honom innan, så han var inte helt novis. Utan han hade ju fått höra hur han skulle göra, hur han skulle bete sig. Men för Salomo så räckte inte det, va? Utan Salomo behövde något gudomligt till sitt liv. Och när han då bad Gud om denna visdom så fick han den ifrån Herren. Plus så mycket mer också. Kan du säga amen till det? Halleluja. Alltså halleluja. Kristet möter det här. Genom visdom så blir arbetet färdigställt, va? Jag reser ju väldigt mycket och har ju den ovanan att göra det. Det är ingen ovana, men jag gör det mycket. Och när man reser i Sverige så reser man ju lite här och där, va? Och det är väldigt fascinerande att resa runt omkring i de här bygderna som finns. Och man kommer, ju längre ut på landet du kommer, ju mer halvfärdiga projekt möter du, va? Det är någon som har börjat renovera en bil, va? Men så händer något annat där. Det är någon som har börjat och liksom renovera huset. De har liksom halva huset, där har de klätt, va? Sen resten är isolering bara. Alltså det finns så mycket halvfärdiga projekt, va? Men du vet, visdom, när det finns i mitt liv så kan arbetet bli färdigställt, va? Därför att det är ju så här att det viktigaste är inte hur du startar, utan det viktigaste är hur du fullbordar. För att jag tittar ut här, jag kan bara, utan att vara profetisk, så kan jag bara liksom säga detta. En del av er fick en mycket dålig start, va? Det var ingen vidare värst start, va, i ditt liv, utan det var ganska dålig. Du ska inte gråta för mycket över det, därför att det inte är det som avgör saken, utan det är att du går i mål. Det är det som avgör saken. Amen. Men för att gå i mål så behöver du och jag någonting över våra liv. Vi behöver visdom, va? För att det som sker i landet mitt emellan. Vad är landet mitt emellan? Du har startat, men du har ändå inte kommit i mål. Det kallas för landet mitt emellan. Gör det så? Jajamän. Det gör det så. Då är man där mitt emellan. Och då kommer det ske olika saker där i landet mitt emellan. Speciellt när du har kommit en bit på väg. Och då sker ju lite olika saker. Uppgivenhet kan komma, trötthet kan komma, mängder av olika saker. Och då behöver jag visdom så jag vet att fortsätta och hur jag ska fortsätta det här. Därför att du är inte kallad att starta, du är kallad att fullborda. Vi har så många som har startat men ingen fullbordan. Och du vet att, halleluja. Titta på era lärare, säger Hebreerbrevet. Titta på dem och se hur de slutade sin levnad och efterföljde deras tro. Det fanns någonting där, de hade gått i mål. Och Paulus säger själv också att jag har fullbordat mitt lopp. Jag har löpt färdigt nu, halleluja. Och nu är jag igenom där. Och du vet att det här med att färdigställa saker, det finns en väldigt sötma i det. Och vi har två bröder här i andra Mosebok 36, vers 1. Det står om dem här i vers 1. Besalel och Oholiab. Det heter inte du. Jag bara kände att du inte heter det. Men de heter det. Besalel och Oholiab. Och alla andra konstnärligt begåvade män har Herren utrustat med någonting. Vishet. Så vishet är inte bara liksom, det kan också vara väldigt praktiskt. Va? För de här hade fått vishet och förstånd till att veta hur de ska utföra allt arbete med att uppföra och färdigställa helgedomen. De ska i allt göra det så som Herren har befallt. Alltså de här var smorda med visdom så att de visste hur de skulle göra det här. Halleluja. Vet du vad jag behöver? Jag vet inte om du är med, men jag behöver det. Om du inte vill ha det så kan jag ta din del också. Jag behöver mycket visdom. För jag vill färdigställa det som jag har begynt. Jag vill gå i mål. Amen. Och det vill du med. Vi vill färdigställa och då kommer visdomen in som en gåva i ditt och mitt liv för att hjälpa oss att färdigställa. Du vet, det är mycket bättre med visdom än entusiasm. Entusiasm är härligt, det är kul, va? Det är underbart, men den tar slut. Va? Visdom, det är någonting som är mycket starkare än det och det kan hjälpa dig. Och det är också så att när det gäller framtiden så blir visdom och klokskap helt avgörande för oss i framtiden. Det finns ett väldigt speciellt bibelord här som Jesus talar till sina lärjungar. Och säger så här, det är Matteus 10, vers 16. Är det okej att jag går omkring så här? Jag kommer snart ner till dig. I vers 16 står det så här. Se, säger han, jag sänder ut er som får mitt bland vargar. Tack för det. Det var ju väldigt schysst av dig, Jesus. Du vet ju att det är ett får. Han säger det bara så här. Jag sänder ut er som får bland vargar. Gå ut nu. Ja men Jesus, det är ju vargar där ute. Ja men, jag vet. Ja men jag är ju får. Får och varg. Passar liksom inte ihop riktigt. Nej, jag vet det. Ja, men varför ska du så... Jag vill inte gå ut. Jo då, du ska ut. Vad tacksamt. Jag kommer ihåg när jag kom ut i tjänst. Det är många år sedan. Kom ut i tjänst. Det var ju bara en massa vargar där ute. De fanns inte på någon bibelskola. Fast för en annan, men de vågade inte säga något. Men det var inte. Och så kom jag rätt ut bland vargarna. Ula bula. Och de värsta vargarna, det är de som ser ut som människor. Det är läskiga saker, det ska jag säga. De har en vargnatur. Och det där lilla fåret, då, ska, du vet får. Jag tycker det är lite jobbigt. Jesus, han säger, ni är mina får, va? Det tycker jag känns jobbigt. Jag gillar örnar och lejon och såna här saker. Va? får. Har du någonsin varit på en kontor där chefen har satt upp ett uppstoppat får där? Nej, han har ju en örn där, va? Den har lejon och sånt. Det är lite mer så. Får. Hur kul är det, va? Ja, men så titta in i ett fårs öga. Och det är ju inte intelligens som möter dig, va? Det är ju något lite korkat med får, va? För det första, få ögonkontakt med får är svårt. Du får ju gå från sida till sida. De sitter ju här i ögonen, va? Och får är ju också, de är inte kända för att vara speciellt smarta, va? Smart, har du någonsin hört någon säga smart som ett får? Det är ingen som säger det, va? Men eller nej. Och så säger ni är mina får. Ha. Får är ju också kända för att alltid gå vilse, va? Det är de bra på. Släpp ner ett får och det går vilse. Det är liksom expertis de har på något sätt, va? De går vilse. Får ser ju dåligt också. Visste du det? Visste du att ett får ser bara 20 meter? Allt utöver det är dimmigt, va? Det är därför de bara, när du går till fårhage och står och tittar på dem, så står de där, de ser inte dig. De står bara där blänger, va? De undrar vad det är för skuggor som går omkring där, va? Ja. De är ju lite korkade får, va? Ja, det var du som sa det. Fårskallar, va? Det säger vi, din fårskalle. Och då är det ju inte någon uppmuntran som ligger i det, liksom. Utan det är mer att du är dum i huvudet, det är ju det man säger. Och då väljer Jesus att använda fårets natur och fårets till att beskriva oss, va? För vi är också rätt bra på att gå vilse. Vi är också bra på att aldrig lära oss utav någonting heller. Det är inte så att jag tog en lärdom här, gick jag vilse, ska aldrig mer göra det igen. Släpp ner det igen så går det vilse igen. Det är något fel på oss. Får har ju heller inga som helst möjligheter att försvara sig. Jag menar, du köper de där Lambi toapapperna. Du ser aldrig liksom ett lejontoapapper, va? Köpa ett lejonpapper? Nej, det är alltid ett lamm då som du ska torka det med. Jag sa det här för att säga det här. Och ett får också är ju ofta oroligt, va? Och så. När man ska klippa det eller något sånt där. Men oroligt. Det finns ju ställningar du kan köpa. Vi har beställt det till församlingen här. Vi ska ha det i fortsättningen här också. Du skruvar fast huvudet på fåret, va? Och när huvudet är still, då får fåret frid. Och den som har öron att höra med, han hör vad Stefan säger till församlingen här nu. Varför har du så mycket oro? Därför att huvudet är inte still, va? Alltså, vi måste få samla upp våra tankar, va? Då får kroppen frid och ro, va? Ja. Jag sa allt det där för att säga det här. Jesus visste allt det här och säger: nu sänder jag ut er här till vargarna. Lycka till. Det var inte så han menade. Men han bara beskriver hur verkligheten är där ute för oss får. Och då är det så att ett får utan en herde, det fungerar inte. En får måste ha sin herde. För fåret vet inte var maten finns, va? Det är herden som leder dem till vatten när de finner ro. Leder fåret ut på gröna ängar. För fåret är korkat i huvudet, så det förstår inte, var ska vi hitta det någonstans? Och det som är så starkt med herden, det är att han vet vad fåret behöver. Det finns ingen som kan hjälpa dig och mig så mycket som han som är herden. Du vet att ett får kan ju trösta ett annat får. Ja, men vi tröstar varandra så. Jaha, har du ont i ullen nu igen? Ja, men jag har som verk i ullen jag med, vet du, jag har haft jättemycket faktiskt. Jaha, har du ont där också? Ja, vart gick du då? Jag gick där, det var en pinne som rev upp här. Jaha, jag gick där också förra veckan, du vet jag är precis. Och då känns det så gott, va? Och jag var så underbar att prata med min syster här, så härligt. Hon visste precis hur jag kände det. Jag vet inte varför hon visste det. Hon är ett får. Får vet hur får mår. De känner sånt, va? Men en herde vet vad fåret behöver. Och därför kan man tycka, Jesus, varför säger du så till det här viset? Jesus, kan du inte prata liksom om min ull? Det kan du prata med andra fårkompisar med. Nu ska jag tala om för dig vad du behöver och vilken väg vi ska gå nu. Halleluja. Jag sa halleluja. Jag sänder ut det som får bland vargar. Och så säger han vidare så här. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Och i en engelska tycker jag bättre. Det står så här. I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise. Var vis som en orm. Alltså, det finns någonting med ormen som kan lära någonting här. Det vill säga, ormen har i det här fallet då, enligt Jesus, en visdom och en klokskap. Var klok och vis så som en orm. Och oskyldig som en duva. Halleluja. Det knakade där. Alltså, det finns en visdom som gör att jag kan klara av livet ute bland vargarna. Va? Som gör att jag förstår hur jag ska förhålla mig till det livet som för mig då är så onaturligt som ett får. Va? För ett får är ju oskyldigt, ett får är ju naivt, ett får är ju sånt. Va? Vargarna, det är en helt annan typ av klimat som jag hamnar i. Och vi i Sverige idag möter ett vargklimat. Va? Alltså det är obehagligt i mångt och mycket. Va? Och då är det någon som säger, ja, det var mycket bättre förr. Då kunde man gå ut utan att låsa dörren. Och då säger Guds ord, säg inte att det var bättre förr. För det är inte av vishet du säger så. Det var inte bättre förr, det var bara förr. Jag vet inte, jag håller inte med mig riktigt här, men det är vad Guds ord säger. Och då så säger han, jag sänder ut dig till det klimatet där. Vad behöver du i det klimatet? Jo, du behöver visdom. Och den visdomen har ju Herren, det är ju det vi predikar om idag. Sista jag vill säga idag, tror jag. Visdom hjälper dig att dra rätt slutsatser i det som sker. För det är en sak att veta vad som sker. Men en annan sak att veta vad det är som händer i det som sker. Och det sker mycket nu i vårt land. Men frågan är, vad är det som händer? Och det som händer, det är det som är avgörande. Och visdom, det är att förstå de sakerna. Att jag kan dra rätt slutsatser av saker och ting. Kan du säga amen? Och så kommer det sista här ikväll. Det var ett långt möte. Jag brukar gå på skäggväxten när jag tittar. När det så. En del har fått hel skägg nu, så det var ett långt möte här. Det finns visdom att få från Gud. Va? Det finns en visdom som kommer ifrån Herren. Och låt mig få bli lite profetisk också. Det här kommer vara ditt och mitt bidrag till en förgänglig värld som går mer och mer ut i mörkret. Vet du vad som kommer att vara attraktivt där ute? Visdom. Och Gud kommer att placera dig bland vargar för att han vill att visdom ska komma dit. Du undrar varför du har hamnat där du har hamnat. Därför att du har någonting att bidra med. Och det du har att bidra med, det är att bringa visdom in i en kanske komplicerad situation. Så att du kan vara med och lösa upp den situationen. För visdom, har du ju redan hört idag, det är ju att du vet vad du ska göra. Det är att du vet när du ska göra det och också hur du ska göra det när du väl landar där. Och att Gud vill ge dig den visdomen så att inte du är som alla andra, står rådlös. För det är så många som står rådlösa nu. De vet inte vad de ska göra för någonting. Men vet du, Gud har en lösning på det. Och det är visdomen som kommer ifrån honom. Halleluja. Låt det bli känt att Guds folk besitter visdom. Att du och jag kan komma till en plats där vi kan få bli brukade av Herren. Därför att vi har någonting som världen inte har. Världen är smart men dåraktig på samma gång. Va? Världen kan mycket. Du kanske inte kan till närmelsevis så mycket som världen kan. Men vet du vad? Världen besitter ingen visdom. Varför då? Därför att det är bara Gud som har den visdomen. Och han ger inte den visdomen till de som inte fruktar Gud. Så när du och jag fruktar Gud var ju starten på visdom. Halleluja. Jag skulle kunna berätta så många olika exempel på män och kvinnor som hamnar i sådana här lägen. Man inte visste varken in eller ut, va, vad man skulle göra situationen. Och så gick personen i fråga och sökte Gud. Och Gud, ge mig visdom så jag kan lösa upp det här. Och så kommer den visdomen från Herren. Och de får vara med och lösa svåra situationer. För visdom är alltid lösningsorienterat. Va? Amen. Vet, det finns så många, de är så problemcentrerade. Va? Alltså en del är som Einstein sa, de säger till och med problem i lösningen. Va? Det är bara problem, problem, problem. Det är mycket problem i vårt land idag. Men vet du vad? Gud har lösningarna. Alltså Gud har lösningarna. Amen. Du vet, Gud tappar inte fattningen. Utan Gud vet precis vad som ska göras. Men han vill uppenbara det för dig. Så att du kan vara hans utsträckta hand i den här världen idag. Halleluja. Att inte bara vi gör så här. Utan visdom är ju också att göra allt på bästa sätt. Inte några halvmesyrer. Inte bara ja, men vi löser det på det vis. Nej, men det finns en högre väg. Och den vägen är visdomens väg. Och Gud vill att du ska söka honom. För visdom det här året. Halleluja. Alltså jag behöver inte veta mer om dig än det jag nu säger. Du står inför olika val som du måste göra. Och du vet varken in eller ut. Hur ska jag göra? Vilken väg ska jag ta? Hur ska jag göra med mina barn? Hur ska vi göra i den här situationen nu? Herre, visa mig. Hur svarar han på det genom att ge dig visdom? Halleluja. Alltså halleluja. Amen. Ja, det var det jag hade att säga dig då. Jag sa mycket mer som jag inte tänkt säga. Men det jag hade tänkt att säga, det har jag sagt mitt i allt det andra jag sa också. Visdomen, halleluja. Låt den få vara så ljuvlig, står det, för dina ögon och öron. Låt den få vara ljuvlig, va? Någonting som vi eftersträvar. Gud, jag vill inte vara känd som en som var en rik man, utan en som var en vis man. Halleluja. Prisat vare Gud. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare. Vem pianiserar här idag? Pianot. Det var du, ja. Kan du komma lite grann? Himmelske far, vi tackar dig för att du ska skänka den visdomen till oss. Den visdom som är oförfalskad, som är ren, som är opartisk, Herre. Tackar dig, Herre, för att du sänder in ditt folk, Herre, i situationer där det är mycket partiskhet, Herre. Så tackar vi dig för den visdomen som kommer ifrån dig, Herre. som är opartisk till sin natur, Herre. Vi tackar dig, Gud, för det. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. Halleluja. Och där du sitter just nu, så bara, du kan väl bedja där du sitter nu. För jag tror det finns ett läge här nu för oss alla att bara be Gud om visdom. Vad ska jag göra, Herre? När ska jag göra det? Och på vilket sätt ska jag göra det? Herren vill svara och gensvara till ditt liv. Och bara ge dig den visdomen så kommer ovanifrån. Halleluja, tack Jesus. Himmelske far, vi tackar dig för den himmelska visdomen, Herre. Som bara flöda över ditt folk, Herre. I den här tiden, Herre. Bara flöda i ditt, till ditt folk, Herre. Herre, du har sagt att vi är världens ljus, Herre. Du har sagt att vi är världens salt. Och Herre, vi har någonting att bidra med. Vi har någonting att bidra med i Alingsås, Herre. Där vi lever, där vi rör oss, Herre. Där vi bor, Herre. Vi har någonting att bidra med. Och det är visdomen som kommer ifrån dig, Herre. Prisat vare du, Herre. Prisat vare du, Jesus. Halleluja. Mm. Tack, Jesus. Bara var lite bedjande inför Herren. Du kanske har tänkt på olika saker här som har att göra med ditt liv. Du kanske tänkte på det medan jag predikade här. Olika saker som dyker upp. Du kanske också lever med någonting som är ganska besvärligt för dig. Saker som du är lite rådlös. Och du vet inte hur du ska göra i en viss situation. Du kanske har kommit till det här mötet. Och du är precis i det läget nu. Och du säger: Gud, hjälp mig. Hjälp mig i det här läget, Herre. Och vad är det då för hjälp han vill ge till dig? Jo, han vill ge dig visdom. Visdomen som bara kommer in som en lösgörare. Som kommer in som en lösning i ett svårt problem. Herren kommer att ge det till dig. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Mm. Halleluja. Tack Jesus. Halabashando lalaboria lalalaya. Zambrondoria lalashikeya. Thank you, Lord. Halleluja. Upplev bara som att den helige ande bara talar till flera här idag nu. Där vi är nu i det här eftermötet här. Helige ande, bara rör vid dig och talar till dig. Du kanske också har varit i ett läge där du bara känner en viss uppgivenhet då. Och känner liksom att du kommer inte vidare riktigt. Och jag tror utifrån det vi har talat om idag. Jag tror att visdomen kommer att hjälpa mycket. Kommer att hjälpa mycket. Prisat vare Gud. Halleluja, halleluja, halleluja. Mm. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja, Jesus. Mm. Amen. Halleluja. På det jag har brist på. Och Herre, du har överflöd av visdom. Och jag behöver visdom. Jag tar emot det av dig idag. Visdom, Herre. I mitt liv. Så att jag kan vara effektiv. Så att jag kan göra det jag behöver göra. Ge det till mig, Herre. Och Herre, jag ber i tro. Utan att tvivla. I Jesu namn. Amen.